Amen, tack så mycket. Det är en stor glädje för mig att vara tillsammans med er här igen ikväll. För ni som inte har varit här så säger jag tack för förmån att få komma hit. Jag talar vanligtvis inte svenska. Och jag förstår inte finska. Jag läser från norska. Och så kommer det på svenska eller engelska bak mig här. Så det är väldigt pingstvenskt det här. Det är många språk. Uppgiften jag har blivit givet ikväll av de som är programchefer här är att jag ska fortsätta att tala om det att vi lever tillsammans som lärjungar i världen. Och det är inte bara enkelt att göra det, att vara tillsammans. Det var en pastor som kom till sin nya församling och han skulle besöka dem en lördags förmiddag. Så kom han till ett hus och han förstod att det var någon som var hemma, men han knackade på dörren. Ingen öppnade upp. Han gick runt huset någon gånger och knackade på. Det var en väldigt bra pastor, va? Jag vill in, va? Så han lämnade en liten notis där på trappen. Där han skrev Uppenbarelsesboken 3, vers 20. Och så dagen efter i kyrkan så fann han igen sitt kort där. Med tillföjelsen ifrån första Moseboken 3 och 10. I Uppenbarelsesboken så står det: se, jag står för dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren vill jag komma in till honom. Och hålla nattvärd med honom och honom med mig. Men tillföjelsen som låg där i kollektboxen var första Moseboken 3:10 som lyder: jag hörde stämmen din i trädgården, men jag blev rädd för jag var naken och gömde mig. Vi pastorer har ett tufft arbete. För att vi försöker säga till oss alla att vi ska vara tillsammans som lärjungar i världen. Och Paulus, när han skrev sina brev, så talade han väldigt mycket om det här. Att du och jag, vi ska vara tillsammans med de andra som också följer Jesus. Paulus, han var i antiken jämställd med andra filosofer som försökte svara på den här frågan: vad är ett gott liv? Så när de här filosoferna och sofisterna på den tiden, de försökte säga: det här är det goda livet. Och Paulus, han gick in i den samtalen i offentligheten och han sa: det finns ett ändamål i livet. Det finns ett summum bonum. Det finns ett mål, ett syfte för ett människas liv. Och det är detta ena: att vara i Kristus. Det är det som är livets ändamål i paulinsk teologi. Och länge för vi hade iPhone och iMac och iPad så hade vi i Kristus. Och du kan bara kolla i din bibel att i Kristus är en väldigt förtrycken formulering hos Paulus. Han säger att livet är skjult i Kristus, är ändamålet för det goda livet. Nu är det ju inte så populärt att tala om Ryssland, men jag har en sak från Ryssland som jag vill använda som ett bild på det här. Och det är de här russiska dockorna här, babrushka dockorna här. För du är sjuksköterska eller ingenjör eller student eller sjukskriven, familjepappa eller mamma, du är en försörjare, du är den personen du är. Men när du är skjult i Kristus, döld i Kristus, så är du klätt i honom som har gett dig nåd. Du har funnit dig själv i en position i Kristus. Och det är det här Paulus pratar så mycket om i sina brev. Han säger: ändamålet för livet här på jorden är att vara i Kristus. Vi i väckelsesrörelser, vi pratar mest om meningen med livet. Men Paulus, han pratade också om meningen i livet. Och han sa: det finns ett gott liv. Och i välfärdsstaten i Norden finns det också ett gott liv. Och det är att vara skjult i Kristus, i Gud. Om du tror det så kan du säga amen. Men så är det en annan sak som Paulus pratar mycket om. Och det är att om du är i Kristus så måste du också komma överens med de andra som är i Kristus. Och det är då det blir lite svårt. Och om du kollar noga i Paulus sina brev så skriver han väldigt, väldigt, väldigt mycket om hur det är att komma överens med de andra som är i Kristus. Rowan Williams, teologen, han säger det så väldigt precis. Han säger så här: vi lever i varandras liv. Vi lever i varandras liv. Den kristna gemenskapen med de andra som också är lärjungar i världen är ett signal om att Jesus lever. Om att Guds familj finns i världen. Att det finns ett nytt tempel ibland oss. Och att Gud vilar och lever ibland oss. Och det att vara tillsammans med andra, det är någonting vi människor egentligen inte vill. Jag kommer ju från landet Norge. Eller som många kallar det, Oljeberget. Där borta i Norge. Vi var ju väldigt fattiga i Norge till 1967. Då fann vi olja. Och den här oljan, den är alltså så i världshistorien, har inget folk genom tusenvis av år erfart att naturresurser blir fördelat så jämnt som det har blivit i Norge, så hela landet har blivit rik. Och nu är vi inte så charmerande längre. Jag tror vi var mer charmerande när vi var fattiga än vi är nu. Ursäkta för det. Och när man mäter vilken värdering som är viktigst för normen, så är det flera år på rad nu slik att den viktigaste värderingen för en norrman är att vara oavhängig. Oberoende. Vi tänker om oss själva att om vi är oberoende andra människor så är vi fria. Men nu smakar vi konsekvensen av det här sociala projekt. Som egentligen inte ger oss frihet men ger oss ensamhet. Vi bygger våra städer nu med mindre lägenheter för det största parten av våra folk ska leva enastående mesta parten av sitt liv. Gud har skapat människan att leva ihop. Han sa det inte bra för mannen att vara ensam. Gud är en relationell Gud, fader, son och ande. Och när han skapade oss så skapade han oss för att vara relationell och i gemenskap med andra. Så när Paulus, Jesu Kristi apostel, kommer och säger det livets ändamål och syfte är att vara i Kristus, men det är också att komma överens med de andra som är i Kristus. Och där passade han in i den sociala strukturen på den tiden. För på denna tiden så var det många sociala klubbar. Det var många sådana här grupper som var tillsammans. Det var män mellan 50 och 55 som spelade golf. Det var pojkar mellan 16 och 18 som spelar fotboll eller hockey. Det var kvinnor mellan 60 och 61 och ett halvt som sticker ihop. Det var små grupper med fälles intresse. Det är ju ingen problem att få dem att komma överens. Men plötsligen så är det fattiga och rika. Plötsligen så är det män och kvinnor. Plötsligt så är det slavar och slavägare. Plötsligt så är det judar och greker. Plötsligen så ska man komma överens med de andra som är i Kristus som man egentligen inte är så lika. I Norge har vi ett ordtak som säger lika barn leker bäst. Och så är det i de flesta kulturer. Men Paulus skriver i sina brev, så här är det att vara en medborgare i staten. Så här ska ni behandla de rika och så här ska de behandla de fattiga. Så här ska ni tänka om likhet mellan könen. Så här ska ni tänka. Han försöker hantera stora sociala utmaningar med att han lyfter upp livets ändamål är att vara i Kristus. Och jag har fått uppgiften från programkommittén här ikväll att säga, hur är det för oss att vara lärjungar tillsammans i den här världen? För jag tror att när den moderna pingstväckelsen började mellan 1906 och 1911, 12, 13 där, två vågor i Los Angeles, så gjorde Gud någonting som var ett profetiskt signal som vi inte må glömma. Det var sonen till en slav som hade ett handicap. Han hade bara ett öga. En svart man i en rasistisk Amerika som fick vara den som fick bringa in den moderna pingstväckelsen i den här världen. Och när vi kollar på bilderna från den tiden så var det nästan som i Jerusalems kyrka. Det var fattiga och rika. Du kan se det på kläderna. Det var de som kunde läsa och de som var analfabeter. Det var de som var vita och så var det de som var från Sydamerika och de som var svarta barn av slaver. Det var en melting pot i ett mångfald av kulturer. Var det att Gud sände sin ande för att signalisera någonting till oss. Nämligen detta. Att när vi är i Kristus så händer det någonting om hur vi är också tillsammans med de andra som är i Kristus. Så i löpet av de nästa minuten här så kommer jag att predika om tre bärande bilder i paulinsk teologi om kyrkan som rörelse. Och jag vill att du ska lyssna till den helige andes röst till ditt liv idag. För att du är en del av den här kroppen. Du är en del av den här familjen. Du är en del av det här templet. Men det finns någonting i oss människor som gör att vi ofta står i vägen för att vi kommer överens med de andra. Jag tror att det här är en kväll och Herren kommer till att släppa tak i det, lite bitterhet i någon av våras liv. Kanske han kommer att utmana oss och säga förlåt mig. Kanske han kommer att mjukna oss upp lite för varandra. För det är den starkaste signalen som kyrkan kan ha idag är detta ena. Att vi som har som ett ändamål att vara i Kristus, vi kommer också överens med de andra som är i Kristus. Det första bärande bildet är att kyrkan det är Kristi kropp. Någon teologer menar att Paulus lånte det här bildet ifrån kejsaren i Rom som sa, kanske först så sa han, romarriket är kejsarens kropp. En bra bild för hur den lille fingern är ihop med knät och läggen tillsammans med skulden. Va? För att man är olika men man är enhet. Alltså man är en men man är väldigt olika. Och då står det så här, och jag läser från norska och översätter on the go här. Allt la han under hans fötter och han är huvudet över alla ting. Det gav han till kyrkan. Som är Kristi kropp, fyllt av honom som fyller allt i alla. Nej, men jag bor bara på en liten ort här i Finland. Ja, men vet du vad? Kristus är över staten. Han är över Europa. Han är över befolkningen på planeten jorden. Han är över allt i himmelriket. Och han är huvudet för kyrkan. Och så fyller han allt i alla. Så på din ort är Kristi kropp. För det du är på den orten. Kristi kropp fyller jorden. Det finns en kämpe i världen. Det finns en gigant i världen. Och det är den levande kroppen som Jesus har idag. Sjuksköterskor, studenter, sjukställda människor, pensionärer, barn, ungdomar. Vi är de som är fylld av Kristus. Och jag blir så glad när jag hör hur evangeliet går fram bland unga människor. Det pratade vi om i morse. Ska jag inte gänta det nu. Men det är någonting som händer i vår kultur. I nationerna våra. I Västeuropa. Det är absolut fantastiskt. Och så är det fantastiskt att se vad som händer globalt i den kristna kyrkan. Klart, den kristna kyrkan växer mest i det globala söder. Och finska missionen är en stor del av mycket av det som händer omkring i världen. Och det är fantastiskt att veta att vi är ett lite område i det protestantiska Norden, men det är hundratals av miljoner andra platser i världen som är fyllda av Kristus. Det finns landsbyar i Indien och i Bangladesh och i Kongo som är fyllda av Kristi fyllde. För det någon gång sa, det finns ett syfte för livet. Jag ger mina pengar för att Kristus är mitt ändamål. Jag ger av min tid för att Kristus är mitt ändamål. Jag ger av min energi, jag ger mitt liv för Kristus är mitt ändamål. Kristi kropp, det är oss. Vi är olika, men vi är på samma tid en enhet. Tror du det? Amen. För det andra så är vi Guds familj och vi är Guds vänner. Alla som har en familj vet att vi alla har ju den där tanten, va? Eller den där onkelen. Eller vi som är pappar, vi vet att våra barn någon gång kollar på oss och säger, inte den där vitsen en gång till. Men så är det alltså. Också i Norge är det så. Det var ett barn som frågade sin pappa, kära pappa, vart kommer människorna från? Och det var en bra pappa, så han sa, Gud skapade Adam och Eva. Så fick de barn. Det är inte allt vi förstår där, men de fick barn och så fick de barn och så. Gud skapade människan. Så gick hon till sin mamma och sa, var kommer människorna från? Och hon sa, människorna kommer från aporna. Först var vi i träna, så kom vi ner på backen och så blev vi människor. Barnet sprang så till sin pappa och sa, pappa du ljuger för mig. Min mamma har nu berättat för mig, vi kommer från aporna. Och pappan såg på sin dotter och sa, väl, mamma pratar bara om sin del av familjen. När vi är familj så är vi på många sätt olika från varandra. Men jag hör oftare nu än jag hörde förut att folk hotar med det faktum att om jag inte får det så som jag vill ha det, då åker jag iväg. Då kommer inte vi. Då mäller vi oss ut. Då vill inte vi vara kvar här. Lyssna när jag säger det här. Den vanligaste metod för att hantera en konflikt i vårt land är att vi slutar i jobbet, vi slutar i kyrkan, vi flyttar från grannen, eller så skiljer vi oss, alltså vi går bort. Och jag lägger ingen skuld när jag säger det där, men det att träcka sig bort är hur vi hanterar våra konflikter. Jag bara gentar det som står i Apostlagärningarna kapitel 2. De hållt fast på gemenskapen. Man håller, det här är min familj. Det var en familj i vår kyrka som kom och de hade mått med ett tag. Och så sa de till mig, nu vill vi lämna för vi känner att det här är inte bra för oss längre. Och säger, hej, det här är din tredje församling på 6 år. Gör inte detta. Det är bättre för dig att tåla någonting som du inte gillar perfekt. Men hålla fast på gemenskapen så dina barn har vänner och växer upp och följer Jesus med. Men det är någon som tar sin pilgrimsresa genom livet baserat på att om jag inte får det sånt som jag vill ha det så lämnar jag. Men jag bara säger, jag tror att det att tåla sin familj, för vi alla har som ändamål Kristus, så måste vi arbeta med oss själva och komma överens med de andra som också är i Kristus. I den positiva psykologin, som är en skola inom psykologin, så pratar man om det som kan göra att man kan få ett gott liv. Karaktärträck som tacksamhet, kärlek, vänlighet, social intelligens, ödmjukhet och tillgivelse. Vet du, i Galaterbrevets 5:e kapitel så står det om andens frukt. Men ser du genom Galaterbrevet så vill det säga hela 25 gånger i Galaterbrevet så står det vandra i anden. Han skriver till galaterna, ni måste vandra i anden. Och när vi kommer till kapitel 5 så ökar tempot hela 7 gånger i kapitel 5. Så pratar han om kontrasten mellan köttets begär och andens frukt. Andens frukt i ental, köttets begär i flertal. För det anden föder vänligheten, kärligheten, tålamodet och allt detta. Vänner, jag måste bara säga, vi har en fantastisk möjlighet att vara ett ljusande exempel för Kristus i världen. Om vi kan hantera varandra som familj. En klok man som heter Stephen Fowle, han säger det på det här sättet. Kristna vänner väljer egentligen inte varandra. Vi är kallade till vänskap med varandra på grund av vårt vänskap till Kristus. För vi är ju så olika. Tänk på din församling. Det finns nog många i den församling du är en del av som du aldrig hade känt om ni inte båda kände Kristus. Och du kan gå genom staden här på era nationaldag eller på en torvdag eller sådär. När jag ser en grupp av människor som är väldigt olika från varandra så tänker jag, de där är mest sannolikt kristna. För vi hanterar det att en kan sitta i en rullstol, en kan komma från Botswana, två kan vara pensionärer och två kan äga sitt eget bolag. Vi är tillsammans med dem som är olika än oss för vi tillsammans har funnit Kristus. Och det är det jag säger i själavården, jag säger det till familjer som bråkar med varandra. När vi kommer närare Kristus kommer vi också närare varandra. Vi är Guds familj. Vi är hans familj. Och vi måste inte göra skillnad på varandra. Jag har ett förebild. Han är en bekant av mig. Jag känner många i hans församling. Det är Nairobi Chapel i Kenya. Där är en pastor som heter Pastor Moriti. Oscar Moriti. Och han är en fantastisk ledare. Och han skulle ha besök av presidenten och presidentfrun i Kenya. Skulle komma till kyrkan. Nairobi Chapel, mega church. Så kommer sekreteraren med två jättestora troner som de skulle sitta på. Och då sa mötesvärden, stopp, så gör vi inte här. I våran kyrka sitter alla på samma stolen. Men presidenten måste ha sin stora tron och också hans fru. Nej. Den här mötesvärden ringde inte pastorn, frågade inte sin chef, bara stod på det. De hotade att stänga ner kyrkan och inte komma. Men den här mötesvärden bara stod för det här. I våran kyrka ställer vi alla likt inför Kristus. För du vet, det är inte bara i det vi säger att vi är lika. Det är inte bara i det vi säger vi är familj. Det är när vi faktiskt passar på att vi hälsar på dem som kommer ifrån en annan kultur. Att vi också på fredag när vi har taco hemma tar med dem som är singel i vår församling så att de också ska få vara med. Att vi passar på att när vi åker på semester så är det den familjen som inte är två men plötsligen har blivit bara en förälder med ett barn eller två. Att vi passar på att det finns en annan familj av en annan värld som är i denna världen. Men som är kontrast till den kultur vi lever i. För vi hinner bara inte med oss själva. Men vi tar våra händer omkring också de andra. Och det är det som Paulus skriver till Filipparna när han säger. Och nu måste jag snu mig och läsa här. Till Filipparna. Gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek. Och vara ett i själ och sin. Sök inte konflikt eller tom ära. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte till ett eget bästa utan också till andras. Var så till sinnes som Kristus var. Jag tror att syftet för livet är att vara i Kristus. Men var det tillsammans med de andra som också är i hans kropp och i hans familj i världen. Amen. Det tredje bildet som Paulus använder är att han säger att vi är Kristi kropp. Och det var, vi är Guds tempel. I det judiska tänket var templet adressen för Gud i världen. Men nu säger Paulus väldigt tydligt att nu är det inte slik längre. Han säger till Korinterna i kapitel 6, vers 19. Vet ni inte att eran kroppar är ett tempel för den helige ande som bor i er och som är från Gud. Förut hade de en adress i Jerusalem. Nu, säger han, nu är adressen din och min kropp. Jag ska bara visa en enkel liten illustration här. För jag vet ju, jag är ju norrman och jag är 51 och jag har hunnit med och acceptera det faktum att det finns mycket i mitt liv som trängs, hvor jag tränger Jesu helande och hjälp. Jag är som du är, bruten. Vårt liv läcker. När anden fyller oss så kan vi bara känna att det ränner inte över, det ränner igenom. Och det att det ränner igenom, det betyder att i vår brutenhet så är det svårt att anden att fylla. Men kom ihåg nu vad han lovade oss. Han sa till oss så här: ni är dolda, skjult i Kristus. Och då håller det. För när anden fyller dem som har fått nåd och tillgivelse från himlen, då håller det för hela livet. Och då är det slik som psalmisten säger, att mitt bäger flyter över. Och jag säger till alla predikanter och alla evangelister och alla söndagsskolalärare: du måste leva fullt ut i din egen ande och i ditt eget liv. Och det som skvätter över, det är din tjänst för andra människor. Det är ut av ett fullt hjärta att vi ska ge till Herren. Och ge till andra människor som är runt oss. Vet ni inte att eran kroppar är ett tempel för den helige ande? Och så säger han: därför är ni inte längre främmande och utlänningar. Nej, ni är den heliga medborgare och Guds familj. Ni är byggda på apostlarna och profeternas grundval. Vid att Kristus Jesus själv är hjörnstenen, capstone. Han håller hela byggningen tillsammans. Och den växer till ett heligt tempel i Herren. Och i ham blir också ni byggd upp för, som en bolig för Gud i anden. Det finns en bolig för Gud i anden på en liten tätort i Finland. Det finns en bolig för Gud i anden i ett radhus i Jakobstad. Det finns en bolig för Gud i anden i en landsby i Burkina Faso. För det är så stor vår Gud är. Han har försonat en hel värld. Och han har sagt till oss att det att vara i Kristus, att vara i honom och vara det tillsammans med de andra som är i honom, det är ett ljusande signal till en hel bruten världen om att det här är från himlen. Vänner, när vi döper i våra församlingar så läser vi instiftelsesorden ifrån Galatierbrevet, och det här är det sista jag ska säga. Alla ni som är döpta till Kristus har klädd er i Kristus. Här är inte längre jude eller greker. Här är inte slav eller fri. Här är inte män eller kvinna. Ni är alla en nu i Kristus. Vänner, våra filter av hur vi ser på andra människor, vi är mer präglat av våra medier och våra nordiska kulturer än vi vill inrömma. Jag är ledsen. Men vi bråkar i skolan för vem som ska vara med i den gängen och inte den gängen. Invandrare till Norge, de måste skifta sitt namn från Rashid till Olav för att få jobb, för att köra en buss. Vi är inte så flerkulturella, mångfaldiga och inkluderande som vi skryter att vi är. Och det är ett stort problem för våra politiker, och det är ett stort problem i vår kultur. Men den levande Guds menighet, den ska vara föregångskulturen för hur det här kan göras i världen. Vi kan få till detta som staten inte kan få till. Vi kan få till det här som FN inte kan få till. Vi kan få till det här som aktivisterna inte kan få till. För det finns en Kristus som är syftet och ändamålet för vårt liv. Och Paulus skriver genom decennierna det här brevet till oss och säger: ni är olika från varandra, men ni är en kropp i världen. Ni är olika från varandra. Vi alla har en onkel eller en tant som är lite konstig. Men vi är alla en familj. Och ni är ett tempel, en vileplats, ett ställe för Gud i världen. Och jag tror att det här är ett punkt var vi kan bara resa oss upp i de nordiska länder. Och politiken säger det till mig, kyrkan är norska, de viskar det här till mig. Det ni pingstfolket får till, det får inte vi till. Ni får till att bygga gemenskaper. Och vet du, det är vår superpower going forward. Inte för att vi är aktivister, men för att vi har ett ändamål för vårt liv. Herre Jesus, som jag skulle kunna leva alla mina dagar och vara skjult i dig, Kristus. Jesus, om jag bara skulle kunna finna mig själv i dig hela mitt liv. Och om jag skulle genom den här livsresan komma överens med alla de här andra kristna. Så att försoningens brev sänds från himlen till Norden i vår tid. Vi ber i Jesu namn. Ska vi resa oss upp ihop allesammans? Vi ska bara sjunga, ska vi sjunga en liten sång här. Och så vill jag att du ska lyssna nu till den helige ande. Om du känner någonting som Herren säger till dig. Jag ska inte dra fram dig här eller göra någonting som sätter ut någon. Eller gör någon förlegen eller förnärmad. Det ska jag inte göra. Men den helige ande talar. Han talar om vår familj ikväll. Han talar om vår olikhet och vår accept för varandra. Han talar om att förlåta varandra, att komma överens. Han talar om att ha ett öppet hjärta, acceptera att vi tränger hans nåd för att bli fyllda av hans ande. Låt den heliga ande tala nu, så kommer jag tillbaka med en fråga här om ett litet tag.